månadens podcast Hoppet andas gör vi ett besök i Filippinerna. Sedan så ska vi få en rapport från isgalorna som gick i Örnsköldsvik i helgen. Och så en liten rapport från Ulrikas besök i Rumänien. Sen ska vi tala om Ulla-Britt Sundström, vår hjältinna som flyttade hem till himlen för någon vecka sedan. Ja, då sitter vi i kiosken. Det har varit en spännande dag idag. Eftersom när vi kom hit så fanns det ingen elström.
Nej, precis.
Och mitt i alltihop, vi skulle börja spela in, så då ordnade jag en batteribandspelare. Men så kom de från Övrig Energi och de hängde upp en gul specialkabel. Så vi får ström direkt från elskåpet här ute vid gatan. En gul kabel in i vår kiosk. Så nu har vi kunnat köra igång igen. Har du varit med om det förut, Torbjörn?
Just det här har jag nog inte varit med om, men att det är strömlöst till och från, det får man ju leva med här uppe i norr, särskilt på landsbygden som vi alla tre kommer ifrån. Vi vaknade en julafton och hade det oerhört kallt, men det löste sig den gången också.
Det brukar ju lösa sig. Vintern har ju varit väldigt, väldigt envis den här säsongen, det här året. Det är som den inte vill släppa taget, Ullis.
Nej, jag hade tänkt att det skulle liksom bli vår. Och sen så inser jag ju att våren är en bit bort i alla fall. Och det snöade igår. Så det var ganska mycket snö när jag vaknade i morse. Och sen så har det fortsatt att snöa lite. Det är alltså kallt, det blåser och det snöar. Men samtidigt så, vi är ju snart inne i maj. Och då borde det väl bli vår, eller vad säger ni?
Ja, våren är verkligen på väg. Vi ska ju strax tala om isgalorna som Örnsköldsviks konståkningsklubb genomför varje vår i Örnsköldsvik. Och vi har ju med i, vad är det, 11 år? 12 år, jättemånga gånger. Det återkommer vi till. Ulrika, vi ska tala om Filippinerna idag.
Och jag ska börja med att läsa då ifrån våran månadsfolder som handlar om Filippinerna. Hemma hos barnen i slummen. I årtionden var det i Taytay som Filippinernas huvudstad Manila dumpade sina sopor. En dag blev det där de dumpade sina invånare. Mitt i denna slum, på andra våningen i ett vingligt träruckel, bor våra fadderbarn Adam och Amaya. De första familjerna i Taytay kom inte hit frivilligt. De bodde i skjul av plåt och spånskivor på annat håll i Manila, på oanvänd statlig mark. En dag klev myndigheterna in, jämnade alla hem med marken och skickade familjerna till stadens gamla soptipp. Nu är soporna dolda under en labyrint av skjul och hyddor i en slum med ständigt växtverk. 1989, när Hoppets stjärna öppnade sin skola i Taytay, bodde det ungefär 300 familjer här. Och nu är det över 6000 familjer som trängs på samma yta. Vi följer med hem till 9-åriga Maya och hennes 5-årige lillebror Adam. De korsar smutsiga gränder i flip-flop-tofflor och leder oss till ett vingligt träruckel med 2 våningar. Här bor vi, säger Adam och pekar. Han leder oss in i en mörk, smal gång mellan 2 hus och uppför en brant stege. Här uppe, i ett enda rum med kokvrå, bor Amaya, Adam, mamma Evelyn, pappa Albin och ytterligare 4 syskon. Sängarna räcker inte till, så några av barnen sover på golvet. Det är tufft att bo här, säger mamma Evelyn. Vi har el, men inget rinnande vatten och ingen toalett. Och när regnperioden kommer så svämmar kvarteret över. Men som tur är så bor vi på andra våningen. Min mans släktingar på bottenvåningen får sitt hem översvämmat varje år. Barnens pappa Albin är sällan hemma. Han jobbar som byggnadsarbetare och uppdragen tar honom ofta så långt från Taytay att han blir borta veckor i sträck. Ändå räcker hans lön inte till för att försörja familjen. Därför har även Evelyn sökt jobb och fått det som städare på Hoppets stjärnas skola. Det är viktigt för oss att ha 2 inkomster, säger hon. Skolan är som en skimrande oas för Adam och Amaya. Kontrasten till deras hem är total. Rymliga lokaler, rinnande vatten, fungerande toaletter, datasal, bibliotek och en skolgård med plats för massor av lek och idrott. Amaya går i trean medan Adam lär sig läsa och skriva i sin förskoleklass. Jag vill bli lärare när jag blir stor, säger Amaya. Och jag ska bli soldat, förkunnar Adam. Jag är så tacksam för att fadderprogrammet finns, säger deras mamma. Det gör stor skillnad för oss att barnen får gå i en fin skola där vi inte behöver oroa oss för kostnaderna. Jag är glad för barnens skull att de kan få en bra utbildning och en bättre start i livet än vad jag själv fick.
Ja, jag var med. Första besöket 1987, då fick man åka kanot för att ta sig in på det här området.
Helt otroligt.
Och det var ju så att borgmästaren i San Juan hade köpt ett resettlementområde som det kallas för. Det var fullt i San Juan, så var skulle han låta sin befolkning bo? Jo, då fick de flytta till San Juan Resettlement. Och på den tiden så var det ju som sagt en soptipp, en extrem soptipp. Så då, på andra sidan soptippen, där fick de börja bygga sina små hus. Och där fick vi tillgång till ett landområde. Och på den tiden så fick vi bidrag från Sida för att uppföra skolor. Och det gjorde vi. Och den invigde vi och startade 1989. Och det var fascinerande att se. Och det är fascinerande att titta tillbaka på utvecklingen som har varit under åren.
Mm. Ja, det är otroligt vilken skillnad. Och vilken skillnad det är i folkmängd. Tänk er att först var det 300 och sen 6000. Man förstår inte riktigt hur man får plats helt enkelt. Men du, Torbjörn, var ju där. Det var ju, du besökte ju. När besökte du Filippinerna sist, ska jag säga, istället?
Ja, det är några år sedan. Ja, 2018 var jag där. Ja. Och redan då hade det ju vuxit oerhört. Mm. Och man insåg ju liksom hur långt det har gått när en slum börjar byggas på höjden. Mm. Det är inte riktigt konstruerat för det. Men precis som vi fick höra om Adam och Maya idag, så var jag ju hemma i ett liknande hem där 2018. Där vi liksom fick trockla oss in och som började klättra uppåt. För första våningen kanske var den översvämningsanpassad. För den var som 1,5 meter max i takhöjd. Man fick krypa runt där. Och så medan man klättrar upp för den här branta stegen för att komma upp till tredje våningen, så passerar man ju också så att halvvägs upp för stegen tittar jag till höger och då är det ett litet skrymsle där, kanske 4 decimeter högt. Och där inne ligger ju en äldre herre och bara vinkar och säger hej, hej. För det var hans bostad. Liksom. Och så kom vi upp till tredje våningen till slut då, där de här fadderbarnen bodde och kände ju när vi började kliva fram och tillbaka där, då var varken jag eller vår fotograf Dennis särskilt bastanta. Men ändå svajar byggnaden när vi rör oss genom den. Och då tänkte man ju att ja, men, det här är egentligen inget hem, men det är nog inte heller en fara, för då hade det redan rasat. Mm. Det jag fick reda på bara för några veckor sedan, nu när Dennis hade återvänt för att göra det här reportaget med oss, det var ju att den familjen bodde inte kvar där för att huset hade rasat. Mm. Det visar ju lite på farorna som är i att tränga ihop sig så många människor på så liten yta under så dystra förhållanden.
Mm. Mm.
Ja, slummen i Manila är omfattande. Och det som har varit vårt stora glädjeämne faktiskt under åren, det är att se hur utvecklingen har gett barn som kom då i början på 90-talet eller slutet på 80-talet, utbildat sig hela vägen, gått vidare till högskola, gått på universitet och sen återvänt som lärare för att de vill vara med och ge den nya generationen samma utbildning och stöd som de själva fick. Samtidigt fick de ju då ett jobb. Och det gör ju att det finns ju en oerhört engagemang bland personalen i Thai Thai, i skolan. Och jag tycker det är en vacker bild på att det är ett bra arbete.
Ja, verkligen. Och jag tänkte på det jag läste alldeles nyss. Och det är så vanligt att de säger det. Ja, men jag vill bli lärare när jag blir stor. Det är för att de redan när de är i den här åldern känner att de vill vara med och hjälpa till. Och de förstår och liksom uppskattar så mycket den hjälp de får. Så de vill också vara med. Och det ser vi ju, som du säger Lennart, väldigt många exempel på. Framförallt flickor som faktiskt väljer den vägen. Och fördelen med vårt arbete i Filippinerna är väl att vi kan hjälpa ganska många att gå vidare i en högre utbildning.
Sedan har vi ju en alldeles ny skola för högre nivåer eller högre klasser. Och den byggnaden har fortfarande inte blivit godkänd tyvärr på grund av byråkrati och förseningar efter pandemin och det ena med det fjärde. Men där ska det då bli klasser inom vissa universitetskurser så att elever slipper åka såna här tajt, vad heter de, tuk-tuk eller vad kallas de för?
Jag tror att det är tuk-tuk, ja.
Ja, i alla fall åka på såna här farliga mopeder in till city för att gå i universitet och så. Men det blev ju också den riktigt första och anpassade förskolan i byggnaden. Och då undrar ni, jag undrar vad den byggnaden fick för namn då? Jo, den fick namnet Erik Gunnar Eriksson Building, tror jag.
Ja, det är ju underbart, säger vi. Eller hur, Torbjörn?
Alldeles underbart. Så länge hoppet andas. Ge fler barn chans att gå i skolan. Du har fått höra om Adam och Amaya, men vår insamling handlar inte om dem. Nej, den handlar om alla barn i slummen som inte får komma till vår skola. Varje år föds 2 miljoner barn i Filippinerna och bristen på utbildningsplatser är akut. Men vi har plats för fler barn. Det enda som saknas är finansiering. Din gåva kan bli ett barns guldbiljett till skolan. Swisha skola till 900 25 36. Alltså skola till 900 25 36.
Ja, det där ni hörde nu, det var en ljudupptagning ifrån Isgalan som Örnsköldsviks konståkningsklubb hade förra helgen i Örnsköldsvik. 3 föreställningar där nästan 10 000 besökare kom och Hoppets Stjärna var på plats för 11:e gången. Den här gången talade vi om behovet av hjälp till Haiti. Och jag måste ju säga att det var en stor framgång för oss.
Mm, det var en, vi samlade ju in då pengar, vilket vi har gjort vartenda år. Och i år så var det då uteslutande Swish. Tidigare har vi ju haft bössor och lite sånt. Men eftersom kontanterna har lämnat vårt land, tyvärr kan jag ju säga, så är det så att det är Swish som gäller. Och det blev nära 30 000 i insamling. Så att vi måste säga att både du och jag, Lennart, var ju ganska, jag kanske inte chockade, men liksom bara wow. Vilket engagemang hos Öviksborna som då kom för att titta på den här iskalan.
Och det roliga var att du och jag, Torbjörn, vi förberedde Hoppets Stjärnas del i den här galan genom att packa påsar med godis. Berätta lite om det. Det låter ju märkligt, men det var kul.
Ja, det var ju dagen före som vi satt i just den här kiosken där vi spelar in nu. Det var du, det var jag, det var 3 oerhört trevliga seniorer och på slutet också maken till en av de här damerna. Så de satt i ena hörnet och fördelade godiset i påsar. Skickades över till vår ända av rummet där vi då såg till att varje påse fick en livräddande reflex med Hoppets Stjärnas stjärna på. Och dessutom ett litet visitkort med texten "Jag vill så gärna bli ditt fadderbarn" och där man på ett barns nivå förklarar möjligheten att man kan skaffa sig en liten kompis på andra sidan jorden. Och då hade vi liksom innan dagen var slut över 400 sådana här påsar redo att delas ut på galan då.
Och det som var så spännande var att se hur skulle det här tas emot. Vi ställde upp vårt bord, vi hade skyltar och på en av skyltarna så stod det "Ditt barn får godis av oss" och vad var det sen, Torbjörn?
"Haitis barn får mat av dig".
Just det. Och jag måste ju säga till min glädje, förvåning, så tog folk upp sina telefoner och swishade uppmaningen. Och barnens ögon när de fick en påse med Ahlgrens bilar. Ni vet, sådana bilar man bara kan stoppa på ett sätt. Alltså in i munnen. Det blev ju en oerhörd... Ja, vi ville ju att Örnsköldsviksborna skulle tycka om Hoppets Stjärna. Det var det som var syftet, liksom, att få kontakt med dem. Och det fick vi. Det funkade alldeles utmärkt. Mm. Och sen att det blev nästan 30 000 i insamling gladde ju oss. Men jag tror mest av allt gladde det Örnsköldsviks konståkningsklubb. Som kunde visa att engagemanget med dem för oss är värdefullt.
Mm. Vi ska verkligen tacka UKK här för möjligheten att vara med på galan. Men jag tänker också att vi tackar ICA Östra Livs och Cloetta som såg till att vi fick det här godiset att dela ut. Och så var det väl All Office som såg till att vi hade några påsar att stoppa i också. Så att det är ju alltid många som är med och bidrar till en sån här satsning.
Ja, verkligen. Och det var, jag skulle säga att det var en succé. Och det finns väl inget härligare än att när de kommer in där och sen så är de här småttingarna och ögonen blir som börjar tindra när de ser de där påsarna. Och så vill du ha en påse? Ja, det vill jag. Och jag liksom, det var väldigt kul. Och sen, men sen, Lennart, måste vi också prata om vilken oerhört professionell is, eller isgalor ska jag säga. Det var ju flera stycken, men det var ju samma program. Men vad professionellt det är, Lennart.
Ja, du varit intervjuad av en lokal tv-station. Kan du inte dra den berättelsen igen? Det var ju helt fantastiskt hur du beskrev isgalans kvalitet, innehåll, utförande, ja, allt det här.
Nej, men jag sa ju bara att jag var så oerhört imponerad av dels engagemanget hos föräldrar. Det är där det börjar. Ja, först har du ju ÖKK som organisation naturligtvis, där man jobbar och sliter och det tränas och det är hur många kvällar som helst, tycker man, som det är träning. Sen kommer vi till alla föräldrar som alltså själva syr alla dessa kreationer till dräkter. Och det finns ju, jag vet inte hur många gånger de bytte dräkter. Och alltså, det är så proffsigt och det är så snyggt. Och sen så har vi de här småttingarna som är med. Det är ju allt ifrån små barn till, inte vuxna, men däremot tonåringar. Som har naturligtvis olika erfarenhet på hur länge man har åkt och hur duktig man är, naturligtvis. Men alltså, att alla får vara med, alla får göra sin insats. Koreografin var ju makalös, måste jag säga. Hur man får till alla dessa nummer som de gör då. Det är ju jättemånga nummer. Allt ifrån superproffsigt till de här, som sagt, små tjejerna och killarna som åker runt. Men koreografin tyckte jag var också helt otrolig. Och jag ska säga att sista akten, då var det då Annika Vicky Halder som sjöng. Och sen så åkte ju alla dessa duktiga åkare. Och hade ju helt makalöst snygga, det var som vingar. Och de var full med lysen, alltså olika färger. Det var så snyggt och så drog de ner ljuset. Så jag satt där och var nästan tårögd. Det var så vackert. Och jag måste säga det att ÖKK som organisation, jag måste säga det, det är så bra gjort. Så ofantligt bra gjort. Och sen måste jag bara till sist, sen ska jag sluta min lilla plädering här. Vi frågade en av dem som är då ansvarig: var får ni alla lampor ifrån? För alla kläder, det var batterier och då lyste det ju, alltså man gjorde en grej med batterier. Man skulle alltså vara ett batteri, ska jag säga. Och plus det jag sa på slutet om vingarna som var full med lampor och det var så mycket. Och då säger han så här, ja, hon som är ledare för det här, hon åker ju på, när hon åker på sina resor så köper hon alltid hem olika former av lysgrejer. Och sen vissa funkar och vissa inte. Så på den vägen är det.
Det är och det är Jannike Kjellman du pratar om, den här fantastiska koreograf som får allt det här att ske. Så vi var nöjda på söndag eftermiddag, Ulrika, du och jag.
Verkligen.
Så roligt. Och jag tänkte på det här samarbetet vi har med Örnsköldsviks konståkningsklubb. Det passar så bra in i Hoppets Stjärnas övriga arbete. Det handlar om barns fostran, träning, utbildning. Ge barn chansen, i det här fallet, att åka skridskor, att bli utförare av en fantastiskt vacker, underbar konstart. Minns du vår mamma? Ända tv-sport hon tittade på, det var konståkning. Vi växte upp med det. Hon tittade alltid på konståkning och tyckte det var så vackert när de hoppade och snurrade. Och sen nu, min egen son Alexius har ju blivit en fena på att åka och är ju en av de mer framstående i klubben. Och nej, men tänk på att det går att åstadkomma om du får chansen. Så jag ser det en bra parallell till vad vi gör i andra länder. Haiti till exempel. Ge chansen till barnen att få utbildning. Och de kan bli allt det där som vi drömmer om att de kan bli. För det vill de. De vill bli något. Så länge hoppet andas. Ja, Ulrika, nu har vi talat om isgalan. Men faktum var att du anlände ju till Örnsköldsvik med nattåget från Arlanda söndag morgon klockan 06.45. Och jag var ju och hämtade dig och det var tidigt och allt det där. Men du kom och du var med i galan. Men du hade varit i Rumänien. Det måste du berätta om.
Mm. Jo då, jag och vår ordförande Roland Sjölander och han som är verksamhetschef i Norge, Ragnar Lösneslöcken, vi var en vecka i Rumänien. Och det var framförallt för att arbeta med den lokala organisationen vi har, Starve Hope Romania. Och det här är ju också en del av det ansvar som vi har gentemot svensk insamlingskontroll. Det är att man besöker de organisationer som man samarbetar med. Så det är någonting som, jag ska inte säga att de står med piskan och kräver det, men det är ändå ett typkrav. Så det här var en sån resa där vi samtalade med Aura som är ansvarig där ute, plus hennes medarbetare som jobbar då dels med administration men även projektledare och socialarbetare och hade väldigt, väldigt bra samtal, intressanta samtal och där vi också kunde ge tips på hur man kan arbeta, hur man kan se på organisation med den erfarenhet eller de erfarenheter som vi har. Och Roland är ju en fena på det här. Han har ju jobbat med organisationer egentligen i, ja, jag kan inte ens säga hur många år, men väldigt, väldigt många år med en mängd olika företag både i Sverige och i många andra länder. Så det var allt igenom lyckat skulle jag säga. Jag kom dit och det var 28 grader varmt. Så jag sa det, jag ringde till min son och så sa jag, ja, jag kommer att dö. Det var så varmt, jag var så ovan. Men det var bara två dagar. Sen slog det om, så den tredje dagen så var det 8 grader varmt. Och så var det med vädret. Men i övrigt så var det bra. Och sen så reste jag hem på lördagen och hamnade i Övik 6:15 på söndag morgon. Underbart.
Och drog till isgalan direkt.
Jajamän.
Ja, det är många moment att göra och genomföra när man jobbar med utvecklingsarbete som vi gör. Med fokus på barnen. Allt måste gå väldigt rätt till. Och det har vi verkligen lärt oss efter alla dessa år. Så länge
hoppet andas. Onsdagen den 10 april 2024 så flyttade våran första, man kan kalla det för missionär, Ulla-Britt Sundström hem till himlen. Hon har jobbat, eller hade jobbat med oss ända sedan tidigt 70-tal då hon åkte ut, alltså hon åkte ut 1970 till barnhemmet Hoppets Stjärna. Där hon arbetade i över 20 år. Och hon blev mamma till många, många, många barn. Och jag minns själv att jag var där 1985 och fick vara där i 6 månader tillsammans med Ulla-Britt. Och det var verkligen en underbar tid. Jag fick se henne arbeta, jag fick se hennes engagemang, hennes oerhörda kärlek till alla dessa barn. Och man kan säga att hon är ju alltså pionjären. Ja, verkligen. På riktigt pionjären. Lennart, du vet jag ju har varit och ja, du har satt ihop nu inför begravningen en speciell film och sådär. Och du har pratat väldigt mycket med hennes syskon Gerd och Roine. Hur har de samtalen gått?
Ja, med stor värme så minns vi ju Ulla-Britt. Hon var ju mer betydelsefull än vad kanske någon människa kan förstå. Då hon kom till Brasilien 1970, då fanns det inget barnhem. Det fanns ingenting. Hon hade rest ut bara på kallelsen. Men hon var med och hittade en fastighet som hyrdes och sen inköptes. Som blev barnhemmet Hoppets Stjärna. Och där togs de första stapplande stegen för tältmissionen, som då var en evangeliserande verksamhet enbart. Tog steget in i att börja med ett socialt engagemang. Och Ulla-Britt, hon var ju, ja, som du sa, hon var ursprunget. Hon var en kvinna som gjorde fantastiska saker. Och när jag satte ihop den här filmen så gjorde jag bilder från hennes barndom. Det börjar i vaggan. Och så följer vi henne upp, konfirmationen, upp till studenten, vidare till utbildningen som barnsköterska. Och sen då får vi följa med henne och se hur det var i Brasilien på 70-talet. För jag hittade sådana videoklipp. Och man blir rörd och sitter och jobbar med det här. Och sen har vi ju de här fantastiska bilderna, sekvenserna från 2019 då Ulla-Britt gjorde den sista resan och fick återknyta banden med alla de som kunde komma till Montes Claros och träffa henne. Hon firade ju sin 80-årsdag där. Så det är väldigt vackra bilder och det är goda minnen och jag tackar Gud för henne. Att hon gjorde det hon gjorde. Annars hade det inte funnits något Hoppets Stjärna idag. Så är det bara.
Ja, det är mycket, mycket viktigare än man kan förstå. Och det är så imponerande med en kvinna som hade ett sånt mod. Hon var så modig att hon bara åkte. Hon skulle ha åkt till Uganda som missionär. Men Gud talade till henne. Samma natt som han, som våran pappa låg i ångest över att han hade uttalat att vi ska bygga barnhem i Brasilien. Och sen så insåg han ju hur ska det gå till. Men hon, Gud hade talat till henne samma natt där hon hade blivit övertygad om att hon var den som skulle åka till Brasilien istället för att åka till Uganda.
Och tänk då hon åkte, kunde hon inte ett ord portugisiska? Jag menar, mod. Jag säger bara Ulla-Britt. Helt otroligt. Hon ger sig iväg. För hon är övertygad om att det här är meningen med hennes liv. Och vi kan ju bara titta i backspegeln. Det är precis vad det var. Fantastiskt. Jag minns Ulla-Britt med stor värme, stor glädje och mycket stor stolthet.
När sommar mot hösten sig vänder, då samlar sig flyttfåglars rat. De längtar till ljusare länder med vårliga grönskande blad. En dag lyfter tusende vingar för fjärran mångmil och
Vi ses igen i maj. Då får ni möta den ensamstående småbarnsmamman Elisabeth i Ghana som tvingas slita på odlingsfält för 8 kronor om dagen trots att hon är utbildad sömmerska. Missa inte den berörande berättelsen.
Ja, det var allt för denna vecka. Mitt namn är Lennart Eriksson.
Och jag heter Ulrika K. Eriksson.
Och jag heter Torbjörn Årsson.